Väldigt roligt för mig att få vara här i Skillingaryd den här helgen. Det var väldigt kul och ja, väldigt härlig kväll igår också. För 14 dagar sedan så blev jag förkyld. Så där, ni vet, man blir lite förkyld och tänker det går över imorgon. Men det gav sig inte, utan det blev bara värre och värre. Så att för en vecka sedan så låg jag fortfarande med feber och tänkte, var ska det här ta vägen? Men som tur är så finns det något som heter antibiotika, penicillin, så att jag fick det och fick bukt med den här eländiga förkylningen. Så jag är glad att jag kunde komma hit, att jag blev bra. Idag så har vi samlats på den viktigaste dagen för oss kristna, söndagen. Uppståndelsedagen, vilodagen, en helig dag, och det är stort att få mötas till gudstjänst. Och det är inte bara vi här i Skillingaryd som samlas idag, utan människor över hela vårt land samlas till gudstjänst ungefär vid samma tid. Och den här gudstjänsten, den har pågått länge för kristna utöver hela jorden firar gudstjänst idag. Så den började någonstans mitt i natten för de som klockan var slagen för långt bort i fjärran östern. Kanske mitt ute i datumlinjen ute i Stilla havet så firade man gudstjänst i små hyddor och kapell. Det är samma Gud vi tillber. Honom som, han som är den levande guden. Han som kom till jorden, blev människa, som led, tog våra bördor på sig och dog på korset och uppstod. Det är honom vi firar idag. Det är honom vi tillber idag. Och det är hans namn som vi får leva våra liv. Och får liksom kraft att leva sant och äkta och ha ett hopp för framtiden. I Jesu namn. Jag tänkte säga någonting om det här med lovsång och med att leva sitt liv i tacksamhet. Man funderar ju ibland på vad det här ordet lovsång egentligen står för. Om man ska riktigt ta det på djupet så är det någonting som handlar om att gensvara på det Gud har gjort för dig och mig. Det Gud har gett, det Gud är, det han har gjort för dig och mig. Gensvar kanske är ett bra ord för att beskriva vad lovsång är. Jag tror att alla människor känner det här inom sig. Det finns en längtan i oss efter att gensvara. När vi har fått livet som gåva så finns det så mycket som vi fyller våra liv med mening. Och som fyller våra liv med förundran. Och jag tror det finns ett liksom uppdämt behov av att tacka och lova någon. För alla människor. Inte minst den som har varit med och sett ett barn komma till världen. Får den här förundran i sig. Ateistens svåraste stund, säger Chesterton, författaren Chesterton. Ateistens svåraste stund är när han fylls av tacksamhet. Man inte har någon att tacka. Gensvaret, lovsången, finns hos oss alla. Men visst är det svårt ibland. Visst är det mycket ack och ve och klagovisor. Och visst finns det rum för den delen också. Att klaga, att tala ut inför Gud om nöd och orättvisor, det tillhörde sanna livet, det kristna livet också. Kanske är klagandet någonting som vi svenskar har blivit världsmästare på. Vi har nästan inskrivit det i vårt DNA idag. Man ska inte vara tacksam, man ska vara kritisk. Vi fostras till kritiska medborgare. Klaga och överklaga och kräva sin rätt. Och det är i mångt och mycket bra naturligtvis och riktigt. Men på vägen är det lätt att någonting går förlorat. Jag har ju mina rötter i Närke. Jag bor inte där idag, men jag har ju mina rötter i Närke. Och jag hörde en historia om en närkebonde. Närkingar är ju kända för att vara lite negativa så där och tveksamma. Är det bra väder så säger man i Närke. Idag ja, säger man. Och så var det en reporter från TV som hade haft en närkebonde som hade fått rekordskördare 3 år i rad. Så stack han en mikrofon under hakan på honom och sa, men nu är du väl ändå nöjd. Så. Då kliade han sig i skägget och så sa han, det suger ut jord. Så. Klagandet och missnöjet har sin tid. Det ges också utrymme i Bibelns texter. Det finns en bok som heter Klagovisorna. Det finns väldigt många psalmer i Psaltaren som är klagosalmer. Någon har gjort någon slags överslag och påstår att det är 70% klagosalmer i Psaltaren. Och ändå heter den boken Lovsångsboken. Det tycker jag är trösterikt. Vi både får och måste klaga när livet gör oss illa. Men som grundhållning i våra liv är det destruktivt. Och kan på sikt leda till en bitterhet som gör oss oförmögna att ta emot den glädje vi möter. Ibland så möter man ju människor som man inte förstår sig på. När man hör deras historia, deras livsberättelse, så kan man verkligen tycka att den här människan har anledning att vara bitter. Men istället så utstrålar hon glädje och tacksamhet. Vad är det som har hänt? Vad är deras hemlighet? Jag tror det handlar om det här. Att tala ut, inte bara klaga i största allmänhet. Odla en bitterhet, utan att tala ut till Gud. Att säga som det är inför Gud. Han som har behag till uppriktighet i hjärtegrunden. Till sanning i hjärtegrunden. Gud vet vad vi möter. Gud vet vad vi är med om. Och när vi vänder oss till honom med våra nöd och våra svårigheter, med vår sorg, med vårt misslyckande, så kan Gud komma in i våra liv. Det är en potentiell lovsång. Klagandet är en potentiell lovsång. För när vi kommer med vårt klagande till Gud så kan han förvandla det. Att tala ut inför Gud öppnar för glädjens inflöde i våra liv. Och hur ofta vänds inte klagoropen i till exempel Psaltaren till lovsånger över Guds godhet. I psalm 30 så står det, då förvandlade du min klagan till fröjdesprång och utrustade mig med glädje. Och därför så kan man se på lovsången som en helig andning. Om man vågar det här språnget att även innesluta klagandet i lovsången. När vi säger till Gud som det är, så andas vi ut det svåra, det som tynger och bekymrar oss. Och så får vi fylla våra lungor med ny frisk luft, med hoppets luft som ger oss liv. Vi fylls av anden. Den kristne författaren Wilfrid Stinnesen har skrivit, i jubel och lovprisning får människan en oanad kapacitet att ta emot den heliga ande. I jubel och lovprisning får människan en oanad kapacitet att ta emot den heliga ande. Och jag ser det som att när vi vänder oss i Gud i lovprisning och tacksamhet, vi glömmer bort oss själva för Gud, så är det som att det öppnas ett rum i oss där Gud kan fylla med sig själv. När vi är koncentrerade på oss själva, upptagna med oss själva, då är det fullt. Då kan inte Gud röra vid oss. Han kan inte fylla oss. Men när vi ger oss själva till Gud, när vi lovprisar honom och tackar honom, vi säger som det är inför hans ansikte, i förtröstan på honom, då kan han fylla oss med sin heliga ande. Och då mår vi bra. Då händer det med någonting med oss. Då blir vi sanna människor. Då blir vi mer än någonsin oss själva. Lovsången hjälper oss att se Jag ska citera några ord ifrån introduktionen till Tidebönsboken. Då man ber med Psaltarens ord får man finna sig i att ideligen lova och tacka Gud. Bibeln utgår ifrån att människan är mest sig själv när hon tackar och ärar Gud. Dess böner bygger på en insikt. Till hela sin existens är människan beroende av en större och godare vilja. Och när den insikten drabbar slås man av förundran. Ser man inte längre än till sig själv, lovsjunger man inte Gud. Lovprisningen är ett uttåg ur inkröktheten i oss själva. Det är människans adelsmärke att hon är skapad till Gud, skapad till att njuta av Gud. Inget mindre kan tillfredsställa henne. Kyrkofadern Augustinus skriver: du uppväcker människan till, ger henne lust att prisa dig. Ty du har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig. Och i den anglikanska kyrkans katekes från 1647 så står det så här: vad är människans första och högsta bestämmelse? En fråga. Och så svaret: människans första och högsta bestämmelse är att ära Gud och att till fullo njuta av honom för alltid. När vi möter Jesus, när vi ser vem han är, när vi mediterar, läser och mediterar över Bibelns berättelser, följer honom i evangeliet och förstår vem han är verkligen, då dras vi med i lovsången. Jag brukar ofta tänka på den här berättelsen som vi snart kommer till i kyrkoåret, i advent, när Jesus intog i Jerusalem. Jesus har kommit till Jerusalem, till de här byarna nedanför Oljeberget, och han skickar ut sina lärjungar att hämta ett åsneföl att rida på. Och det här är sånt som det profeteras och talas om i Gamla testamentet, att den kommande Messias, han ska rida in i Jerusalem. Men han rider inte in på en stridshäst, utan han rider in på ett arbetsdjur, på ett enkelt åsneföl. Han är inte den typen av kung som man förväntar sig. Han är en annan kung, han har ett annat rike, han har en annan agenda. Men han kommer där och folket känner igen honom. För de har sett, de har mött honom, de har sett underverken, de har smakat godheten. De har mött den kärlekens blick som har förklarat och förvandlat deras liv. De börjar ljudligt prisa Gud. På väg ner för Olivbergets sluttning med Jerusalem framför dem kunde de inte hålla emot sin lovsång. Välsignad är han som kommer, kungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Och man ropade hosianna, hosianna, precis som vi sjunger den här sången, som är både ett lovsångsord och också en bön om att Herrens frälsning. Fariseerna, den religiösa eliten, ser inte vem han är. De förstår inte vem han är. De ser bara oordning. De ser en störande och stökig folkhop. De tycker det är obehagligt. De säger till Jesus: säg åt dem att sluta. De förstår inte lovsången, för att de fattar inte vem Jesus är och människors kärlek och hängivenhet och överlåtelse till honom. För det är precis där lovsången föds, där erfarenheten av den egna maktlösheten möter Guds godhet, där vår nöd möter Jesu nåd och barmhärtighet. Den växer hos dem som vänt sig till Kristus, för att han är den enda som kan rädda oss. Han som Gud har utvalt till att sammanfatta allt på himlen och på jorden. Han som är segraren, som har besegrat mörker och död. Han som bär Guds namn, universums herre och konung. Och mörkret bävar. Vi ser Gud i hans ansikte. Vi ser hopp i hans ansikte. Han är vårt enda hopp. Om inte vi lovsjunger, säger Jesus, så kommer stenarna att göra det. Stenarna har inget liv. Men till och med döda ting kommer att lovsjunga om inte vi gör det. Om inte vi som borde förstå och fatta gör det. Kosmos, hela skapelsen, är liksom havande med lovsång till sin skapare. Så vänner, låt oss öva oss i att leva i tacksägelse och lovsång. Hur lätt är det inte att vi dras med i den här liknöjdheten, i den här stilla klagosången som drar ner oss, får oss att vända oss in i oss själva. Ett samhälle där det gäller att vara självgod och berömma sig själv så mycket man någonsin kan. Enligt Bibeln så mår vi bra av att ideligen lova och tacka Gud. Vi behöver hjälp att komma ut ur trögheten och inkrökheten i oss själva. En munk på 1600-talet som heter Broder Lawrence, han övade sig det här, att leva i tacksamhet till Gud, att praktisera Guds närvaro i sitt liv. Att lova Gud vare sig han skalade morötter i klosterköket eller han sjöng vigilian i klosterkapellet. Vad han än gjorde så lovade han Gud. Han talar om att göra Gud till sitt hjärtas vana. Att göra Gud till sitt hjärtas vana. Att hela tiden, hela livet leva med Jesus. Ett ögonkast från dig. Han är nära dig och mig. Han väntar på att vi ska praktisera det här livet. Gör Gud till ditt hjärtas vana. När vi sjunger lovsång på gudstjänsten, som vi gör idag, vi sjunger det i form av psalmsång, i sång av enkla lovsånger, det spelar ingen roll. Så är det som att vi möts för att fira det liv som vi lever i vardagen. Gudstjänst är inte bara någonting man firar på söndagen. Söndagen är som ett koncentrat, kan man säga, av vår gudstjänst som vi lever i veckan. Att fira gudstjänst är att leva sitt liv som en lovsång till Gud. Att offra lovets offer hjälper oss. Att öva oss i att även i motgångar, i problem, tacka Gud hjälper oss. När vi gör det så händer det någonting också i det andliga. Det öppnas en väg för Guds handlande. När vi talar ut det som är sant, när vi vågar tacka och lovprisa Gud och liksom få kraft att göra det, mod att göra det, bli utmanad att göra det, så ska du få se och smaka att det öppnas en väg, liksom vattnet, det stormiga havet får vika undan när Gud öppnar en väg för dig. En god vän till mig drabbades av cancer. Det här är alldeles nyligen. Jag fick reda på det här för ungefär en månad sedan. Han hade fått cancertumör i hjärnan, uppe i huvudet. Och det var allvarligt och akut. Och vi pratades vid på telefon och han stod inför operation. Och det var hur dramatiskt som helst. Jag blev otroligt bestört när jag fick det här smset. Men det stämde inte riktigt, för när jag pratade med honom så lät han som vanligt. Han var så lugn och han var snarare fylld av tillförsikt. Och vi har haft kontakt sedan dess och operationen gick bra. Och han är nu liksom i konvalescentskedet här. Han vilar upp sig efter operationen. Han ska få nya provsvar och han ska gå vidare med behandling, kanske strålbehandling. Otroligt tufft. En man i sina bästa år som drabbas av sjukdom och som får hela sitt liv upp och nervänt. En man som betyder otroligt mycket för många människor. En god kristen broder som har haft ett otroligt, har ett, och fortfarande har ett otroligt viktigt uppdrag i Guds rike. Och så händer det här. Så mycket frågor, så mycket varför och Gud, vad är det som händer? Men han är så lugn. Och så säger han så här på telefon att du, jag har aldrig fattat det där med förbön. Jag liksom, det är ju fint och så där man har tänkt att folk ber. Men att det händer något, jag kan inte förstå. Och så beskrev han det som att hans hjärta var fyllt. Hans hjärta var fyllt. Det är som en springbrunn i mitt hjärta, sa. Och äntligen har jag börjat fatta det här som står i psalm 63. Där det står, din nåd är bättre än liv. Det är verkligen så, säger jag. Jag bara går omkring och är älskad. Jag bara går omkring och är älskad. Så är det, vänner. Mitt i livet, mitt i allt, så får vi leva våra liv vända mot Gud. Och göra Gud till vårt hjärtas vana. Och må Gud ge dig och mig det här modet, kraften och viljan att tillbe honom, tacka honom under livets alla omständigheter. För sanningen är den att Gud har sista ordet. Guds rike kommer. Och att Gud redan har segrat på korset. Att Jesus lever och inför honom lever alla. Han har besegrat döden. Och när vi dör så går vi till honom. Då går vi till Kristus. Och en dag ska han förvandla himmel och jord och göra allting nytt. Och då ska han skina för oss som solens ljus. I den staden fanns det inte något annat ljus, i det nya Jerusalem. Herren var deras lampa, Herren var deras Gud, ljus. Och Gud bodde ibland deras, sitt folk. Gud kommer att bo ibland oss på ett sätt som vi aldrig kan fatta och ana i det här livet. Och jag tror att vi behöver förnyas i tron. Vi behöver förnyas i den här vissheten. Att så här är det. Det är det här som är sanningen. Det här är den yttersta verkligheten. Vårt liv här på jorden är väldigt viktigt. Vad vi gör med det. Men det är bara början, vänner. Det är bara början. Här får vi öva oss i den lovsång vi ska sjunga i evighet. Någon har talat om lovsången som det himmelska tungomålet. Det är den himmelska språket. Så att när vi sjunger lovsång skulle man kunna säga att vi har hemspråksundervisning. Vi övar oss inför evigheten. Jag ska sluta predikan med att sjunga en sång som texten är gammal. Jag har skrivit ny musik till det. Men texten är 100 år gammal ungefär. Inte riktigt. Men den är skriven av en kvinna som heter Linnea Hofgren. Som var en hårt prövad människa. Hon var sjuklig hela sitt liv. Låg till sängs på olika sjukinrättningar och behandlingshem. Men de som hade kontakt med henne menar att det var något speciellt med Linnea. Och genom hennes brev och skrifter kan vi förstå att någonting, Gud hade gjort något i hennes liv. Det var som att det här gemenskapet och umgänget med honom hade förändrat henne. Hon var en bedjare, sa man. Hon bad jämt. Och umgänget med den högste liksom till slut lyste igenom hennes liv. En ton från himmelen heter den här sången.